Det är den 10 augusti 1967 i Medevi. Och vad vi nu ska tala om, det är en fortsättning av det förra. Jag ställde frågan här till Ester Karlsson om man på avstånd kunde se skillnaden mellan stuker som det var ströppel i och stuker som det var rönn i. Vad ska man säga om det?
Jo, det var nog samma färg på långt avstånd. Man kom man nära så var rönnen mycket grönare med det breda blana. Det andra var mer grått. Och så var det mycket större och stripigare. Vi kunde ju få mycket större döser åt det stora kärva än ett små tag till att lägga. Det var ju mer höaktigt som hö det andra, mjukt. Så rundstukorna var rätt så stora. Och kombinera så man med samma att det var skillnad på. Men inte på långt avstånd. Det kunde ingen säga egentligen det var så eller så. När de for på en väg långt ifrån.
Ja, det var strött. Och det var rönn. Ja. Fanns någonting mer ni tog tillvara där som växte?
Ja, det fanns kottadun.
Ja, vad var det?
Det var en sorts, det växte också på rönnen, men det var olika, det var inte riktigt likt. Det fanns ingenting blå på den rönnen. Det var mest bara som en sån där pinne. Och det bröt vi åt. Det gick bra med en skarp kniv. Det var en stor brun kotte. Och den var så, och den var tagit, de sköt vi av på motsatt håll ner och skaftet med tummen till det här. Och den var en stor hög. Jag vet inte, ja det var så lätt så det minsta man rörde for det upp. Men vi hade det nästan i ett kärl där vi hade överlagt. Och det vägde mycket, och det var så len som det lenaste silke. Det hade lite fina kuddar.
Sålde ni det också?
Ja, de kuttade, de var mycket dyra, för det var mycket innan. Och så var det inte gött, men ni kunde komma till platser där det lyste svart. Och då var det bara till den tekärkan, hade vi en säck. När jag var gift så var jag ute och letade på. Då hade jag en säck och den fäste jag. Då lite på mitten så hade jag hälten klar. Och så fort jag fick en kotte så slängde jag ner det här, och det gick undan för undan.
Nu hörde jag det att Ester sa att det var med kälke. Den skördade man alltid på vintern då.
Jaha då. Ja. Det var inget på sommaren. De växer på sommaren. Det är inte stora än inte. Det blir inte förrän framåt vintern där.
Men när man sen kom hem, vad gjorde man för arbete vid dem då?
Ja, vi tog de där kottarna. Det fick de ligga längre och sprätte det ut själva. Men då var det så rörigt och damp på de andra. Så då fick man riva i det där för det heta. Bäst var det när vi tog dem så fort vi kunde. För annars låg det torka så det självsprätt. Jaha,
men nu Ester, nu skördade Ester dem ute på isen.
Jaha.
Men sen kunde man inte allt arbetet göras färdigt? Eller?
Nej då, det fick vara i säcken till jag fick tid. Och då var det lika jämna allihopa, bara man tog er vid och så höll det.
Var såldes då?
Ja, jag hade inga sålt, utan jag använde det själv till mjuka kuddar, för det var som silke till ligga på. Men när det var en 3 år, då var det precis som mylla så fint. Så det varade inte så där pjasigt eller frasigt, vad det kallat för. Men dunen hållde längre efter rönnen. Och det var ju sånt där plymer, det var någon tåga i det där. Det var egentligen en torkad blomma det där.
Var det mer att säga om vassen?
Ja, det var det att det var hästfoder och bra kreatursfoder. Det är det blana var i garna, det är de lämnade pipporna. Gjorde man en kärv upp till kona i hennes krubba så åt och så mycket hon kunde. Och började ju alltid där som det var bäst. Och då låg piporna så långa efter. Så på det viset behövde vi ju inte vara bara till dem en kärv. De klarade själva så mycket de ville.
Vad tänker Ester på nu särskilt med kärvarna där? Var det rönn eller?
Det var rönn det.
Det var rönn?
Ja, ströpplö var som när man tar halm eller hur. Så det tog man på gaffel eller grep. Häll i fangen. Den la vi upp på rännet. Uppöver. Där fick det torka och där låg det över. Vad än för kommer han ha det där över sen.
Men vad var det för slag där ni klämde på de där svarta?
Ja, det var ströpplen. Ja. Vi var, när de körde hem tidigt på hösten, så vi tog ett litet dragkärrelass med oss när vi gick hem. För vi tog alltid lite lass med oss för att kova ovan garnet, det där alltså var färskt. Men alltid var det en liten dös bakom laggorn. Och då när vi hade någon tillfällig syndre på söndagar, då slog vi oss ner vid 3 flickor som var hemma. Och då klämde, det var bara 2 centimeter, det var inte mer än En centimeter förresten emellan det svarta skarvarna, det var ihåliga. Men just det skarven var, då var det en liten vägg. Det var precis som det hade varit en, det var en mellanskillnad i röret i varje skarv. Det var ihåligt ifrån skarv och till skarv. Men det var just skarven vi klämde till. Och det smällde till så att, och vi tyckte det var, det tog vi strået i strå. Men vi la för det så vi förstörde det inte, utan men där vi såg så grannade vi utklämt. Och det större och på kraft det var ju värre var smällen. Det kunde vi sitta länge länge och peta.
Barn. Men så kunde man använda vass till det tak också.
Ja då.
Hur gick det till?
Jo, det var en sån här kärva jag talade om. Det var en kärva då. Men då letade det på så långt de kunde och grov och redig. För den förslog ju bra då. Till större kärvarna var ju bättre var det när det kom upp på taket. För det skyrde ju mer och mer arbete vart gjort. Där de slapp att springa mycket.
Ja, vad gjorde man då?
Ja, då lade de det där i ett lager så långt kärven var.
Men då, vad för slags kärve det var?
Det var en kärven där. Och det, men alla dunade ännu då. Då la de själva toppen som dunade sittet upp. Och takåsen själva sen. Lager efter lager. När de hade brett ut, men det gjorde inte för tunt. De gjorde tjock för inte regnet skulle gå igenom. Och så hade de, när de lagt över taket så långt det var ett sånt där varv. Då, mitten ungefär på det där varvet, där hade de ståltråd. En nål, eller det gjorde de åt det starten förresten och körde upp. Och så hade de nygla i ena änden. Sen trädde de upp och ner ett stycke ifrån varandra. Precis som när man syr med en synål eller trocklar. Så liknade det. Och till de kom till änden så lade de ett nytt lager, så flyttade de den där, till det lagret åt det hållet. Och då hållde de på med starten och så den där starten och nålar. Det var samma starten då. Fast det gick ju så fint att köra upp det där. Där kunde man köra igenom en finger. Och det till tjockare och det fanns taktäckarna som gjorde den där så bra. Men det fanns också sådana som bara slarvade. Och det gick till sönder någon gång sitt genom blåst och vätan var gammalt. Och gick det upp med ett par kärva och täckte det där. När det inte gilla helt tak. Men för det mesta så la det helt tak.
Då lagade de.
Ja, det varade nog en 15-16 år.
Det kunde far göra själv.
Ja då.
Men far la väl inte tak själv?
Nej, han var ingen taktäckare, men han gjorde undan för undan på svinhuset.
Fanns det någon på Mossa som kunde täcka?
Ja då, det var två stycken. Det var en som hette Janne Johansson och en hette Gran som är dyr nu och Janne lever än. Och en som hette Lillagis vi kallade, han gjorde så tak så fina. Då när taket var färdigt, det fick ju inte hänga hur som helst som det är på det där. Hängde för, det fick inte, det hängde lite ut för så det regnade, tänkte det slå på träet på laggården. Och sen gjorde det så fint där och det sista var då ett stycke ifrån taket, den sista stoltrosrammen. Och sen var det ju, det var ju uppe i, då fick de lägga på tvära på det hållet och täcka det översta så att det inte var takåsen om jag säger. Där uppe, sen de började, det blev ju alltid en öppning där då. För de kunde ju inte knäcka å utan de fick väl lägga på det viset och så gjorde de det jämnt så låg det kärva på det hållet, det gick inte åt många på det hållet. Så det täckte det som fattades i springarna på takåsen.
Och sen var det ett tak som låg länge.
Ja, och det gör ju halmtak. Det gjorde ju halmtak likadant med veta, med sådana riktiga råghalm. Vetehalm hade de. De gjorde ju taket och sånt med. Stora kärvar bredde ut likadant som de gjorde med rönnen.
Men varför gjorde de vasstak och inte råghalmstak?
Det var inte alla som hade råd att ta sin råghalm. De behövde den till kora. De fick äta råghalm på den tiden. Då hade de skär i kista och skar långa bitar. Så slängde de på lite mjöl och lite vatten på det där. Och det åt kora, tror de alltihopa mjölaktigt.
Finns det några vasstak kvar där på hållet?
Ja, i Holmen finns inte, men det är en stuga där
nere. Hållena, sa jag, hållena.
Ja, det finns en stuga som de lagest, han är död. Det stället och sånt. Och det är stockholmare som köpt stugan. Och laggen var kvar så jag i fjol. Men han var mycket bristfällig. Nu vet jag inte om han är riven. Men det är röntak. För han var ju taktäckare själv. Man har varit dyr i rätt många år.
Men de la väl in.
Och han var illa åtgången. För det är ingen som har brytt sömmet.
Ja. Vi får alltså säga att de kallade det för. Inte för vasstak gärna. Utan
men röntak.
De sa röntak.
Ja, det sa de jämt. Ja, Jag sa vid honom komma och hjälpa mig så att vi lägga på ett runt tak, sa de. Och halm hade det ont om, för det var inte så värst stora skördar. Och sen var det tvungna och strö, de fick väl några strökreatur dit som inte hade sådana här torv, strötorv. Och det kostade ju pengar att få hem den. Den var dyr, det var bara bönder som hade i svinhus och sånt. Och de hade sånt här vrak som de kallade, som kora lämnade, som inte de kunde äta upp.
Vad heter det?
Vrak kallade de det, kora lämnade, som hade varit i krubban. Det var piper och sånt där som de hade tagit, som inte de... De hade tagit ur det bästa, så hade, det tog de där och strödde och kora med, så de fick ta vara på allting. Allting. Fick väl inte tas tillvara.
Hur många byggnader fanns det där nere i Hallstorp?
Det är med oss, ja, det var ju våra ställen, det låg längst bort, det låg inne vid dungen, och den dungen hörde till Rinstagods.
Ja, men just
vi var inte på Rinstagen, men mamma hjälpte dem. Men hon gick inte ända fram alltid till Rinsta, utan de flyttade kora sig, de hade närmare till Gotter på Kärkestad, de flyttade allt eftersom Veta var. Ibland hade de med på Umberg.
Men nu var det där ni bodde, själva stugan, eller hur?
Ja.
Sen, vad var det mer för byggnader till själva Hallstorp?
Jo, först och främst var det stugan, sen anlade pappa en vacker trädgård. Han var den första som planterade fruktträd där nere. Och sen var det en källare där, och då, sen var det rätt så stor laggård, och så var det svinhus. Och så var det ett vedbord in i lännen på en. Först så var det stora ladan där vi la in foret. Sen var det lågen, och det var stora portar så vi kunde komma in. Sen var det en liten gång där som vi la hö och lite bättre foder. Det var dörr emellan det där så att de kunde gå in i laggården och gå ut i lågen, och portarna fick stå igen när de forade kreaturerna. Och sen var det då ett skärde där i änden på laggården, och sen var det toalett eller WC, och så var det svinhus och hönshus utan.
Vad är ett skärde?
Jo, det är en vedbo som vi har veden i. Det kallar det för vedskärde. Det heter i Småland, det heter egentligen utom det här, alltså heter det vedskjul. Men vi tar igen skärde. Och det var alltid, det hade inga lån, bara asp på.
Men nu taktäckningen med runt tak, var det på ladan och på luggen och på svinhuset?
Jag har på svinhuset med, om det inte hade råd till kosta på spåntak.
Men stugan då?
Stugan var spåntak på. Det är ju spån nu med på, men då lägger det ju tegel med på nu.
Alltså stugan var spåntak?
Ja, det var det.
Och luggen var?
Det var sån här runt tak.
Och ladan var?
Ja, det var nu samma tak. Allt...
Och svinhuset var?
Ja, det var särskilt, men det, jag vet att illa lite runt på det med.
Ja, och skärdet, det var?
Ja, det var gett, det var runt tak.
Var det alla hus?
Ja, det var inbyggt i laggården, fast det var mellangårdar i det där. Mellanväggen, men var dörr emellan, utom till vedskjulet, där gick vi ut för och tog ved. Men det var nu samma tak. Det var det.
Och där levde ni ett liv på mossen nu. Nu tänkte jag och fråga om just mjölkhushållningen när det gällde ostning, eller sa de just det?
Nej, det sa, ja, det kanske det är mycket gamla saker, men min mamma sa ost, ja. Och vi sa ost också.
Men hur fick ni ost när ni hade så lite mjölk?
Ja, vi bytte mjölk med
vad
grannarna.
Vad kallades det för?
Bytoste.
Jaha. Hur gick det till då?
Jo, den som hade nu. Ett par kor hade ju alltid lite mer mjölk, men ingen var så snål, utan de tog aldrig ihop efter bägge korna. Om de hade 10 liter eller 6, det gjorde inget. Men de bytte med varandra med det de hade, och det var ingen som bara tog undan kanske lite grann så de hade den dagen till hushållet. Så de var givmilda, de som hade 2-3 kor gav ju mycket mer. Och den som hade en ko kom med sin flaska på en 3-4 liter. Och det slås i en stor sån här så, i zinkså eller plåtså. Han var på inne vost och så. Den lade inte, han var fuller. Och det kanske varit över då, så hade det varit i en vacker kittel eller balja. Och sen var det då bakade det bröd och hade kaffe. Och satt och pratade en stund innan det gick hem. Det kom på morgonen strax. Sen fick vi gå upp i tisen, hade snyggt. Och då kokte mamma kaffe och då pratade. Den ena gick ju och den andra kom 2 och 3. Och samma det hade, och sen så fick hon ifrån Norge då och arbetade. Då kom pigan där med mjölk, man har stora krokar, så hade sen inte robok och bar dem i axlarna och fick nog en 15-16 liter.
Ja, så de hjälpte till från en bondgård också?
Ja, det gick i Norge. Ja, det var tvungna att arbeta på sommaren. Det där, det var våra vinterarbete, för pappa hade ju inte att göra hemma med jorden. Då gick pappa, så han var där uppe klockan 5 om morgon. Och sen klockan 6:30, då fick det dagar det kallt i ditt fjör. Det var vällingen, sill eller potatis. Och lite, inte fin mat, men det var så det fick äta som mätta och så lite rökkaffe. Och sen så var det någon kvart de hade. Och då fick de, förr och då fick de mer, jag vet inte, mer måltid eller mer kallt i det där, mer
mera.
Ja, mera afton, det var mer afton. De fick på eftermiddagen en ostbit och en brödbit och så och kaffe eller mjölk. Och då kom man dit klockan 5, sen började de arbeta 6:30. Sen fick de hålla i då till 12, då fick de middag. Och på eftermiddagen fick de det där kaffet, så de fick inte gå hem då, det var pigan ut. Till folket. Och man fick någon med sig. Hur mycket? Jo, och sen så när det var över då så fick till kvällsmackgröt eller något. Och då var vi 8 timmar, det kom inte från gärderna förr. Och mamma kunde heller inte gå hem och gick och band i handmejade. Och hon fick binna efter pappa. Och de som inte hade några kvar så fick de binna efter dränga och pigorna var ute. Det kunde vara en 8-9 stycken och 10 med allt eftersom det var stora gårdar. Men sen började de med de här slottermaskinerna. Och då körde de med hästar. Och när de tyckte de hade en nek på det där bordet, trampade de till med foten. Sömma hade, fick små nekor och sömma stora allt eftersom de ställde och trampade. Och sen gick de och satte upp det där i rökar. Långa rökar, par en par sitter efter varandra. Och sen när de hade stått i rökar några dagar satte de till stukor. Och då hade de stör. Och hotade ner, gick in och hotade ner en sån här stak och fullt med kärvar kring till det vart en sån där liten dös. Fick de stå där och torka och då vände de alltid så att de hade en tvär. Ni gick över, då rann regnet inte in utan det bara fart på det översta, det rann åt sidan. Och då så när de började köra in, det var för september, då hade de mycket oxar på den tiden. Det var töjt på gärderna. Och det var så mörkt ute så det var en av pojkar eller barna fick gå med lykta och lysa. Det var inga fenixlykter för det var 40 skenlykter. Stora åt ett trä satt ett ljus i. Och sen var det likadant in i logen, hängde de på spikar på lykter så inte vi skulle sticka ihjäl varandra när vi la säden i ordning. Den fick väl läggas och äta och så de kunde ta med gaffel och ge matan på ångverket. Det var inte till... Hade vi lagt ut som helst hade inte fått upp enda nek, det hade blivit söndertrampat. Och det hållde vi på med. Då var hon då, när pappa kom in och fick äta och kom ända hem så var det 9:30. Då stod våra kor och mjölkade, för jag var för liten att mjölka, men jag lärde mig det strax efter 7-årsåldern. Så då mjölkade jag korna till mamma kom hem, fast jag hade länge att göra. Jag hade i kannekruka, jag örkade inte inken. Och det gick 3 liter i kannekruka. Ja, då var mamma glad när jag hade kommit så långt så jag kunde det förstås. Men jag var säker med djuren sitter där, för jag jämtökte om djur och de var snälla och kommer hade vi ute med. Den tog på hornen men kom ner. Den stod gärna långt upp på flon som det kallt och tog på gaffel och gäddan är fullt tå. Och ibland tog och fick upp på hornen, men jag tänkte du får göra åt vad du vill. Och vatten skulle de ha med och den där tors jag aldrig gått till. Men då fann jag på råd och då hade jag också en kruka och satte och tog med en ink till kanalen och tog lite vatten i den. Sen tog jag en gaffel och satte upp grepen på och sen så körde jag till ena ställd och fick dräcka där i. Och jag fick komma. Vad är det? Jo, det är jag, Oskar. Eller är det något annat? Ja, i alla fall, och det där det gick ju bra. Och att inte vi dränktes, det var mer än undligt. Det var en rätt bred kanal där du förlaggade. Och det var bara en sviktande planka, inte det minsta att hålla i. När vi kom ut, 2 tors vi aldrig ut. Och då fick jag skrika att de andra kom inte hit. Då fick jag vara långt ute för att jag skulle kunna dölpa inken, för det är inte unna ibland. Och det var långt och då svajade sig så här. Tänk om jag hade kommit i det på huvudet. Och vi låg där på bret och tvättade upp våra strumpor. Och var ensamma Och det gick dåliga människor. Vi hade en som det kallte för Ljusjälle Stölle. Han var farlig, en stor grov kar. Han gick med tjocka ullvantar på sommaren och vintermössa och överrock. Och han vände alltid vid pappas åker där borta. Han sa att pappa den hade han till arrendator fick han för sig. Och han var bonden, han var sinnesslö. Den hade, han var inhyrd nere i Borghamn i den gården som heter Djurkälla. Och den står ju kvar och är än idag. Och den där gubben, han var så otrevlig, han rörde sig inte, var han inte var retad. Men det var så mycket barn, innan han kom till upp ända till oss så hade han ett par tjog barn efter sig och de skällde och de kastade dyo och de skrek åt den. Och till sist var han så här, gubben satt, han sprang efter dem, satt och gnådade dem om han träffat dem. Men vi reglade och en gång då gick han upp på vägen fram och tillbaka och vi tog inte, vi kröp upp i sängen, där satt vi skyddade. Det trodde vi och vi trodde han skulle bulta på, men han var inte arg på oss. Men han var så arg då så att hade jag inte rätt att gå upp och ägra för er, sa han åt barnen. Men vi tog aldrig säga något. Han sa aldrig inget åt oss och det gött vet hade han. Pappan pratade vi en ibland. Var det dina flickor det där, sa han. Ja, det är det. Är det så, alltså, pappa säger det inte åt henne. Det är snälla barn, det sa han. Det är snälla barn, men det finns otacka ungar där borta, sa han. Och när han blev riktigt arg, då knäppte han åsa så mycket han hade. Och skjortan med. Då var, och sprang efter dem, då var det fart.
Det var mycket svanar i tåget.
Ja då, det var så mycket
det
svanar.
Det var som en hade...
slängt ut en byk på vattnet.
Ja.
En vit byk. Yes. För det var vitt överallt. Men det har sina så det är inte många kvar. Det var ett levande första åren jag kom dit bort till åsen. 29 var det. Och på våren, där var det ju 30 förstås. Det var ett sånt levande jag tagit ut innefönstren för jag tyckte det var så vackert ute och tvångsvarnarna kom. Jag var tvungen att sätta i fönster på den sidan för det lät bara såhär ra 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 sa det överallt. Och då sa Birgen låg fönster, mamma jag kan inte sova, det lever i sjön. Och det var inte långt ifrån, jag hade inte längre till sjön, nej, inte så långt som bort till den där röda stugan. Jag hade ungefär som till trät där borta, så det hördes grant in, men jag tyckte det var vackert ändå.
Det var mycket svanbo då?
Ja, det var mycket svanbo, de byggde ut till rönna där. Det drog ihop det, det stod på de breda blana och la på det där gräset och nappade till sig. Det var starka, så och det var så här högt och så stort banor. Och då la det fullt en 15-16.
Vågade ni gå
där? Nej. Och vi kunde inte, de låg ännu till vattnet där, för de visste att de fick gå till fräst där.
Men hur var det förr, så fick de skjuta svan?
Ja då, de sköt. Och fick man en ung svan, då var det 10 kilo kött. Ja, man fick en lätt stekt var det, lätt kokt.
Och det var bra kött?
Ja, de en del kokte det gamla som inte förstår sig på, men det ger mamma och fler till det. Det marde det köttet på en köttkvarn. Ja, om de hade, annars hackade det till en hackhov. Som vi hade när vi gjorde korv med två hackar så här. Och så vände vi på
det. Och ni hade det till människoföda då?
Ja, det var så fint kött. Så det hade till köttbullar. Hade. Men bäst var den, vi hade lite saltfläsk i det där färska och marde. Hade hackade och det var fint. Så.
Vad kostade det som det
var? 1,50 i början.
Var köpte man då?
Man köpte det och de fick skjuta vem som kunde.
Unga ja, men pojka. Svanstackarna, de var väl ett lättfånget byte då? När
ja, det var inte så värst lättfånget. För det minsta fara så ger det varandra ihop och lyfte bara långt bort. Så det var
då
inte...
var hela himlen.
Ja, då var det, då lyfte det så fullt så det var tomt där det gick. Men det kom snart tillbaka när det så att faran var över. Utan det fick väl vara lite tysta och sikta på dem. Och fick det tag en ungersvan, det var ju ojsligt fint kött. Men det äldre var hårdare kött.
Men äggen tog de tillvara dem också?
Nej, det dugde inte. Det var en som tog hem ett ägg och skulle steka bara för att få känna hur denna det var. Men det var så kärva och otäckt.
Ja, var... men det fanns väl vissa ägg de tog tillvara?
Ja, det var ett av soptönsa.
Ja, berätta om det.
Jo, det var små fåglar och det är svarta och vita. Ja, det har en liten vit streck på, ja. Så han är svarta som så. Och det simmer på vattnet och går så fort så små... svarta tötta och det är lite, de har en vit bläsa bara här i pannan, det liknar anker men det är mycket mindre. Och det har så brått i det, det är sotöns. Och på våren kommer det häckar där. Och det lägger bala också ut i rönnen, inte i vattnet. Ja, i vattnet, men det får den vara rönn så det har något fäste. Så är det gånga där i. Det gör gånga själva, och det är så många så trampar det ner den upp på vass. Och sen där man tar en eka och åker emellan där, så får man se ett bob. Och det flyr det när det gör något ljud. Då ligger den bala på en 25 ägg och mindre.
Nej. Har Ester varit och plockat ägg?
Ja, det har jag varit många
gånger. Till hushållet?
Nej, inte åt mitt hushåll, men när vi var barn. Jag ville aldrig gå utan vara i åsen. Jag var med en gång, Anna Karlholm, men jag hade höns. Jag ville inte ha det. Jag tyckte det var synd att ha det.
Nej, men fanns det sådana?
Men det var rätt stora och det var så goda. Viten var inte så god, men gulen kunde inte skilja från hönsägg. Så fin var.
Men fanns det sådana som alltid rådde ut och plockade?
Ja, justarna. Och till och med, jag vet en
mor.
Jag vill inte säga namnet, för han hade anhöriga och kan bli. Men han var så snål så han sålde ägg och de fick inte använda ett ägg i hushållet åt hönsa. Ja, han tog båten och han plockade fulla krukor på många tjock.
Fulla?
Fulla krukor.
Ja.
Eller korgar.
Ja.
Det tog för det mesta i krukan för det la på löcker för ingen.
Och stekte hemma då?
Ja, de la på locket på krukan för ingen skulle se mycket det hade.
Nej, men de äggna kanske inte stod hönsäggen så långt.
Det var inte långt efter. Vitan var lite mer klar och lite vattnig. Han vart blåaktig när han kom ut på stekpannan, men gulan var väldigt fin och viten var inte stor. Men när man tog ett par ägg i en pannkaka där, och det var gott så.
Då kände man knappast skillnad?
Nej, det var det knappast, fast det var fula skål. Man ville ju inte ta med sig sånt här skål, men stekte var det gott.
Ja.
Det kunde ni inte veta ens om det var sotröns eller...
Sote?
Sothöns kallar
ja,
det. Sotare kallar det.
Ja.
Men det var sothöns.
Ja, man kallar för sotare. Sotare höns.
Sothöns kallar vi jämt. Sothöns.
Men om man såg en då sa man... Det
är en sothöna.
Jaha, men och där om ni inte visste om det var höna eller om det var...
Ja,
det
är en sothöna, så den hanne
jaha,
sa vi.
Jaha.
Ja, det var höna och hanne. Vi sa aldrig tuppen utan han. Vi kände så vi har skillnad på det där så.
Men sen så skulle väl Ester bli bosatt där vid tåken en gång igen med sin stuga där.
Ja,
då...
det var då när min man var död. Ja, när vi gifte oss först då var vi i Holmen, det hörde också till Enstam var stalldräng där. Men vi var inte gifta mer än i 5 år så fördärvade han sitt knä. Det var en som hette Kalle Storm, en kamrat, och det hade slått vad Kara ordnade. Och det är hur många som kunde, de fick bära upp säden på gottar på magasins, 4 våningar i trappra. Det var ingen hiss. Och han vräkte i så mycket i dem som han kunde, och det är traskärter. Och det var tidigt en morgon och de hade sådana här träbottenstövlar och det var hårt ute, och de var så hårda det där. Ja, han slant när han är för tredje trappan fick, den där, och det var 120 kilo i säcken med ärter. Han var så stark och fler med honom. Det är större säkert det kunde bära ju mer skräpte det med den för det skulle få upp mycket.
Så det skedde en olycka under ett kraftprov då?
Ja, det tog lika mycket allihop och Henning var ju inte sämre. Han var ju kraftig fast han inte var så lång, men han var kraftig. Han hade krafter så, och han slant så han åkte med knät dubbelt nedför trapporna och säcken över honom förstås. Och han kom in då vid 11-tiden och det var sullet och dant. Och jag ville han skulle gå till doktorn, han sa att det går snart dem och ville omslaga honom. Jag fick en inte till doktorn. Men hur det var så var det bättre och han gick ut och arbetade, men han varit lite lågkallt. Och undan för undan sen drog knät ihop sig. Sen bröt han det andra benet och då frågade jag doktorn om han kunde göra något i hans knä. Ja, min lilla vän, sa doktorn. Om han hade varit här för 5 år sedan så skulle vi kunna... satte röntgen eller någonting på en, sa han, och sitter i hans knäskål. Den är ulé, sa han, den är grytan, sa han, och där växt broske, och det kan ingen ta den, sa han. Och det vart, han vart ofärdig, så han kunde inte göra sånt arbete, utan han forade kreaturen sen i Kärkestad, och det var minsann inget lätt att göra, det var så mycket djur. De hade ju en 7-8 par hästar där och ungdjur. Mjölkeskor hade det inga där, medan vi hade en ko och vann, vi som var statare, de som kunde. Då fick de den född, men då fick vi ingen statmjölk, men det var ju bättre än ko. För det var ju många liter den tiden och mjölkade, sen kunde osta och kärna smör. Då ställde vi en liten kärna åt en som hette Vetter, han gjorde laggkäll. Ja, och sen köpte jag en separator, så jag separerade en gång, jag separerade jämt morgonmjölka och kvällmjölka, hängde jag ner i en källa. Och skummemjölka fick grisen och hönsa. Och det är verkstor och var redig och glad att det.
Men Ester fick köpa en stuga på förmånliga villkor sedan.
Ja, sen var det en fiskare som hette Kalle Rand. Och jag såg annons. Jag visste ju att han var död och jag visste ju att stugan skulle säljas.
Var det sen Ester blev änka?
Ja, då var jag änka. Då hade jag varit änka i 3 år. Och jag kom dit 29 på hösten. Och jag gick och jag tänkte om jag skulle försöka köpa den. Jag hade 600 hade jag på banken. För jag sålde den där kona. För hon var mycket kalv och jag kunde inte ha kona. Jag behövde ju inte kona för det gick inte åt så mycket mjölk och döds sen. Och jag behövde ju få de där pengar för det fick ju lite bättre betalt då i krigstid för det kom. Och jag tänkte tiderna kan ändras och det vill ju gärna köpa henne för hon var inte gammal. Så jag sålde den och fick 600 för och det fick det ju inte. Vi hade inte gett men 210 så tiderna, det var 1914 då. Henning då, 19, vi köpte henne 14. Och sen hade vi hennes kalv som vi la på den och han kalvade och den hade jag sen när Henning dog, det var 26. Och, men sen hade jag inte, jag sålde henne i alla fall och jag fick mina kontanter. Och jag gick ut och arbetade och jag mjölkade och jag tänkte så var jag rädd om de pengarna. Så att jag tänkte det skulle konfirmera så lite, men hur det var i alla fall så gick det utan att jag behövde ta ut det där. Och då tänkte jag har 600 och den lilla stugan som inte kostar så mycket och blir skyldig så att jag försöker arbeta åt. Och det var ju på Rinsta ägen, det var ju så. Och då sa jag åt baron, träffade honom. Jag sa att jag hade sitt i celebration och jag tänkte på att om jag skulle få köpa den lilla stugan eftersom det hör Rinsta till. Ja visst får läste det, sa han. Men jag kan ju inte lova det som Ester vet utan vi måste tala med disponenten, han som var husbonde. Han var bokhållare åt honom. Han var ogift då, baron Filip. Och det var Josef Hermelins systerson, baron Filip. Och han köpte för Vårsta. Och han dog för ett par år sedan. Och då så sa han visst får Ester det, sa han. Ja, jag tänkte alltså bara fråga om han för så jag inte kommer dit och bjuder på att bli nekad. Så jag, för då går jag inte dit, sa jag, för det är stugan jag ville ha. Vill Ester det, sa han. Ja, men vi har ju ingen hyra tatt åt Ester, sa jag. Sa, nej, det vet jag, sa jag. Men jag tycker, barnen har ju så långt till skolan och så har ju flickan börjat när det varit ett par år, sa jag. Och jag ville så ytterligare gärna komma närmare svansen så att jag slipper ha sådana bekymmer om vägen när det urskilt är. Och det är ju små, sa jag. Ja, visst, för Ester är det så säkert. Då hade han talat vid disponenten under det, men inte jag. Och jag tänkte, jag går dit, kanske disponenten kommer dit. Och då hade det varit många under tiden, då hade Alpa hon talat vid. Och disponenterna sa, nej den är nästan förtingad, sa han. Så var det bland annat ett par pojkar som var bröder och det där är de tjuvfiskade och tjuvsköt. Och det var disponenten arg på, för de gick och sköt på gärderna och på hans äger. Och bland annat så hade de blivit osans som en hare som han, disponentens son, hade skjutit. Men det är så att de hade skjutit i tog haren och sen slog de disponentens son, han var inte gammal. Och det där, det gick ju inte ur disponenten. Det var ju inte skäl i att jag anmälde sig. Och de var ogifta för deras mål hushållade. Och det såldes först då stugan. Och det gick ju inte helt som de brukar göra. Och då slog de bara, de ökade, tog det öppna bara till 300. Och jag tänkte det får ju ingen här för. För Simon, den äldste sonen till gubben där, var ju med. Han var ju förstyret. Nej, sa han. Så lite det säljer vi inte stugan för, då ger vi ordning henne till sommargäster, sa han. Men vill någon ge 500, det tar vi, sa han. För det var dåligt gör det, så han fick göra i ordning därför innan jag kunde flytta dit. Och då sa, och jag tänkte om jag skulle ta, men så hörde jag att de mumlade och bjudde på. Så då gick till 600, men då gick bara hon fram. Det är vänkan här, sa han. Vi säljer inte stugan för 600 till det här som bjuder, sa han. För ni får inte komma hit, sa han. Då hade disponenten sagt att det är, utan slå här för änkan 500, sa han åt aktionisten. Inte mänska, sa han något mer. Och ingen får komma hit på änkan här och har gjort så stora tjänster och har sina små barn. Och det är ingen mer än hon som får komma hit och har hjälpt oss med mjölkning och sånt. Så slå för 500, men då skulle det. Först så sa han åt mig, vill inte Ester ha stugan? Jo, sa jag, men jag törs inte bjuda på, jag är rädd att det blir för dyrt. Ja, men får vi henne för 500, sa han. Då gick han fram och sa det. Och då skulle jag bli handpengar lite på det där. Jag har hur mycket så det blir, sa baron. Och då sa det, jag tror det skulle bli en 50-lapp. Och han tog upp plånboken, här är det, sa han. Och då så sa undrade maskinisten när jag kunde betala, maskinisten, sådär, aktionisten när jag kunde betala det. Jag kan betala henne, sa jag, om tisdag, sa jag. Jag har pengar på banken, men jag har dem inte här, sa jag. Ja, det gjorde jag ju. Ja, det är inte noga, sa baron, då kan vi lägga ut det också. Nej, det ville jag inte, för jag vill inte vara skyldig fört. Och det var inte bättre att tänka att jag skulle kunna arbeta, vet ju ingen hur jag kunde blivit. Jag gick efter mina pengar, när jag kom dit så fick jag 20 kronor i avdrag, för jag betalade henne så snart, så kostade mig 480. Sen var jag gelé när jag var snickare på gården, och jag sa att ja, jag vet ju att du har ett taxarbete, men du har ju långa kvällar, det är ju sommaren och det var först 4 juli det där. Om du la in ett nytt golv åt mig och virkade för att köpa en enstad som köra hit, sa jag. Jaha, sa inspektorn. Vi ska köra ditt virket och tester som vi har i stapla här, så mycket gelin får gå och märka ut. Och jag sa så för den där blev fyllning för att ta för väderstad. Vi har sågspån, sa han, uppe vid Sättra, sa han. Men det är inte torrt, men jag ska skicka upp en kar med hästar imorgon och fylla i säcka. Och det bredde vi ut på körbanan, sa han. Det var på logen, det hade körbanan uppe och så var ett tak. Det hinner att torka till vi ska in höt, sa han. Och den befallde han förbran till att gå och räfsa i det där om dagen, så hade det varit torrt. Och det var fint, och sen tog de och lastade dit och körde bort till min stuga, ställde varandan full med säckar. Så han hade, så det var väldigt snälla.
Vilket år var det där?
Det var 1929.
Och vad hette det?
Det hette Nyttorp.
Finns det kvar det?
Ja, John har rivit till min son, det är villa, det är det han har. Men han köpte mer jord för 900, så han. Där jag hade stugan, det har han till trädgård och ner om där som är potatisland. Han köpte lite mer jord, så han har jordgubbar och potatis där.
Ja, nu ska jag bara fråga en sak. Vi ska sluta.
Ja, det.
Med det här. Men jag har verkligen ett minne av barn som var ute och tyckte.
Ja, det var.
Han inte har varit mer än 5 år gammal. Och de sa att de var.
Ja, det stämde nog. Det var många fattiga barn där när växte upp, och det var bara trasiga och svältfödda. Och det var särskilt ett folk som bodde för Kulla, det heter Skärms. Deras barn, och det hade några stycken, de var ofta ute och bar mat och julen och så där och gick. Och det var fler än de. De där Grens och det var rätt många fattiga barn, men de kanske inte gick man en eller två gånger, men när det var för knapp så gick de ut.
De kanske gick runt åkern?
Ja, för all del gick runt åkern och tog åt Älvesta hov och kom tillbaka den vägen.
Ja, det var ju
ja, det är sanning. De började åka ner där vid Väversund och så gick de Vasterna vägen och gårdar där och tog till Älvesta och den vägen rätt över, så de kom ut vid Strå. Och sen ifrån Strå och av landsvägen ifrån Vasterna och förbi Hovkyrka. Och så kom de ner till Väderstahållet, det var ett kors där, vägkors. Och då gick de rätt över förbi Kumla kyrka och hem. Till Svans, alltså där förbi. Och neråt mot.
De hade en liten dragkärra, tror jag.
Ja, det hade de. Och barn, och annars hade de påsar. Jag vet, det var en man, han var ute alltid och tiggde, han hette Gustav, den där, han var gammal. Och han hade jämt ett förskinn åt läder på sig. Och han kom och mamma och gädden jämt. I kaka bröd och en liten kurv och lite han visste att han fick. Men han gick inte överallt i gården, utan det var givmilt. Han gick in, han sa inget, men de visste ju vad ärende han hade. Så det gädden kanske mat med att äta eller kaffe när han kom. Han var så snäll den där gubben, kommer det höj. Så. Han
var ensam. Vi ska låta Ester berätta nu om barndomsminne. De där luffarna som trängde sig på den där gången när jag var ensam.
Då var jag, det var uppe i farmors stuga vid Frösäng. I Skinnarbo hette det egentligen. Där stugan var. Skinnarängen och Skinnarbo.
Och då gick det luffar?
Ja, det gick 3 stycken i den gången. Det kunde vara fler. Det gick i skockar. Och sömma var snälla och sömma var inte det heller. Och var trasiga elände och öl begagnade. De ville koka kaffe och värma öl och pockande. Och jag var ensam den där gången. Och det kom tre stycken, men på det så var det en luffare som ofta kom ensam, en stor rödhårig man. Men han var mycket snäll, han var hygglig också. Han hade kaffe jämt med sig. Och min farmor då ville inte ha deras kaffe i sin panna utan kaffekokare, om jag säger. Och hade en annan liten fotkokare som hon kokte i luffarekokare och sköljde den sen och till nästa gång. Och näkade dem aldrig, för då hade en stor öppen spis och det fanns alltid glör. Och de fick koka och de ville bjuda farmor. Farmor ville aldrig ta, för farmor var så noga på kaffe så. Hon ville inte ha det, det hade gått och bärit i struttar i fickorna. Utan hon kokte åt dem och de tog upp ibland fläsk och smörgås och ost. De fick på ställa smörgås och hade de en påse. Och då sa vi, ge den lilla flickan lite smörgås. Men jag fick inte äta öppna för farmor. Bara fast påsen, han var ju inte vacker, den hängde på ryggen. Han var ju smutsig och sånt. Men de hade ju papper och med. Men det hade ju handskats med. Farmor hade bra ställt, så jag behövde inte äta sånt där. För hon grep inte mig. Och inte farmor ville heller. Men jag var ensam i alla fall. Och det gick ner. Och vi hade en liten grön grinn. Lige kallt vid den där fö. Uppe vid vägen var en liten gång ner till stugan. Med en kvist på stugan. Och jag tänkte, tänk om de går runt och får se att nyckeln hänger där bakom sirenerna. Men det gjorde det inte. Och jag satt där inne. Och jag hade bara, vi hade en sån hasp och så hade jag lagt mig alla på bommen när jag hörde det gick. Det var en bom jag hade åt ett trä. Det var en mäl, jag trädde in den och så var det tak, så tog jag ner den. Ingen människa kunde sätta på dörren då, om det hade fått upplåsen. För hon gick inåt. Och den där bommen var så tjock var han, av åt ett trä. Och det gick ner. Och då sa och jag, men jag hann inte dra för de små gelisierna, fyra ute i fönstret och det gick upp ett stycke så mycket så det inte. Jag satt och sydde mattetraser, jag fick sy vissa mattetraser, eller ja, så hade varit vissa nöstan, det fick jag till beting när farmor var borta. Och slutade jag tidigare fick jag ta kärken och åka kärkbacken för det stod vårt berg bakom laggården. Men ibland hade jag inte slutat, men då fick jag gå ut ändå lite. Men det är det du kom och då säger en av kamraterna, det var två. Ja, det är så det är inte någon kunst att öppna den där gamla dörren. Det är ju bara att sätta ryggen emot den. Nej, tack du sa den där röde, det gör vi inte, en bor en gumma. Och jag har fått in när det varit urselt väder och värmt, kokat kaffe här och ätit, sa han. Och det ska du inte göra, sa han. Och för det mesta brukar du ha en liten flicka och den kanske är där inne, vi ska inte skrämma barnet, sa han. Ja, men vi går in, tyckte han. Och då tog han tag in. Hör vad jag säger, Gustav, sa han. Det är olycklig om du rör något eller slår ut någon ruta här, sa han. Det ska vi inte göra, vi ska inte tacka på det viset, för då vill jag inte visa mig här. Jag har ju gått här åt i flera år, sa han. Ja, men vad ska koka kaffe? Vi går fram till ryket, för där får vi ligga i flygel, brukar få ligga. Och då går vi in i köket och ber att vi får koka lite kaffe. Och då rör det inte, sa han. Utan nu kommer det bara, sa han. Han drar med sig till igen. Och vad jag var glad när Len slog igen, då tog det jag glytta ut lite. Och vad jag var rädd, och tack kära Gud att, inte, att den där var med, för annars hade det gått. Då var jag så rädd så att jag satt i ett hörn. Men så tänkte jag när det var långt gångna, jag såg dem, det var så skumt så jag bara såg dem till titta så här emot skyn eller vad, så vägröken. Där vi hade ett reänker till uppför, det var fyra änker, det var ju inget skydd för någon där. Men Caroline var mycket nere hos oss och tog sig strumpa och satt vid öppna spisen en kväll och stickade. Och då berättade de historier så att. Och jag hörde på dem och så kokade kaffe. Farmor bjudde nappa kaffe för det mesta. Och hjälpte farmor ibland, hon var lite yngre. Och i alla fall, då satt jag och berättade om det där så passat. Och då så tänkte jag, går upp till Caroline till farmor kommer. Men just när jag kom ut och kom nära stugan vid svängen kom farmor där. Kommer du, vad sa du, gå? Kommer du flicka? Så, var ska du gå? Alltså, gå upp till Caroline, så jag, för farmor lovat mig att om det var skumt så fick jag gå till henne. Och det var strax inte att jag behövde aldrig gå in. Och jag var glad och kom i Frödesög och hade köpt mig fint hårband. Och så hade hon köpt mig en liten klocka till att ha och en liten ring. Och det kostade inte mycket. Och frågade hon sytt när jag, så jag sytt alltihop. Och då tar jag med att luffare hade varit. Ja, det var väl, du gömde det, sa han. Sa hon så att inte du vart förskrämd. Och jag var så rädd så jag kröp ner i farmors säng i stund. Ja, det var otäckt. Och det var inte en, utan det var många. Det var full flera gånger om dagen kom det. Så vi fick för det mesta ha stängt. Och sen när jag var hemma då gick i skolan och leddes farmor och då hade hon ingen att skicka eller prata med. Så först min var slut. Då, men sen var jag större, då var jag tvungen att vara hemma och hjälpa till.
Minns Ester namnet på någon av de där luffarna?
Ja, det var den då Öde Gustav och en kallte det för skrotjobban och skrotjobban och en kallte det för långa farman och tjocka August var en av en bra tjock den där och Simon Långgren hette en av dem, men det var inte så det gjordes något ont, men det är klart han var rädd. Det var bara dem som gick förbi, det var många som vi inte visste vad det hette. Och det hade inget yrke, det låg på vissa ställen för det mesta fick det ligga. Inte förresten, men det var yrket var jag inte vägen. Och det hade en arg hund där. Det hade tre hundar, men en kan heter Kai. Den skaffade sig för inte luffra så det går ner. Och det är en av dem. Jag kom ju bara, sa han, och hunden kom och utstannes. Och han hållde ut något i handen sig så att en hund skulle nosa på. Då tog han och gjorde sig så här och kastade hunden diket han tog i där käken på den stora kaj.
Död han?
Ja, han framför sig så här. Så kastade han i diket. Där har du, sa han. Nu kan vi gå, sa han. Men då gick det inte upp till gården för det hade gjort sig. Tordes inte det. Den fortsatte.
Ses det vad den hunden hette?
Kaj hette han. Hunden var rödgul. Lörvet förstod mig, men han är inte arg på för att jag gick dit med deras barn.
De hade gjort så där förr, de visste.
Ja, han visste en sådana knep. Han hade varit järnvägsarbetare, han hade varit på sjön, han hade varit fullt med sådana här tatuering.
Men det fanns väl gårdsfarihandlare också?
Fullt.
Sa de gård?
Gårdfarihandlare, en handlare sa de. Nu kommer det en sån här handlare, sa de. Samma hade en häst, men för det mesta så hade de som en sorts trälåda på ryggen. En hette Andersson i Gränna. Och han pratade så. Och då sa han att, ja, jag var, sa han, hos min granne och skulle hälsa på, sa han. Och det var ju släkt till mig och sa att och de hade en flicka, sa han. Och jag skulle fria till den och där fick jag löfte om att komma dit en lördag med modern, sa han. Och när jag kom ett år efter så fick kumman död och flickan inte gift, sa han. Han hette Andersson i Gränna, man var så snäll och rolig. Han kom hem med många.
Vad sa du?
Han hade lite chansnyr och nästdukar, skeletter och förklor. Och lite tvål och vad som helst, han hade en lilla låda full. Det var två rimmer, så att han som ett dragspel.
Vad kallas de där lådorna?
Äscha eller någonting sånt där, ja. Det är äscha, kallt i de där lådorna, det var en trääscha. Ja, det hette hon, trääscha hette hon.
Men hade vägskötarna slutat att vandra på den tiden?
Nej, vars, de kom ofta, vägsköta också, och sålde tyger. Juda gick så förskräckligt fullt.
Vad gjorde de då?
De hade stora blå knyten och tog blåväv. Och där lade de kostymtyger och klänningstyger, stickade koftor och allt sånt där. De hade ingen kraft utan att vara jämt och klockor hade. De fick klockor. Fick ur. Och de sålde kostymer, då sålde de hela bitar till kostymer. De hade ju skräddare för. De gick in i gården och drängarna köpte kostymtyger. Och de började vara dyra med dem. De tog upp dem till 60-70 kronor. De kunde få sen en kostymty för 18-19 när de hade stått i stund. Ja, tata, sa de bara. Och så, och de pratade sista där och de skulle flickan ska ha en klacka, sa de. Nej, vi fick inga klockor, inga, de blev skulle titta på en gång. Ja, det var det sista. Och det värskytta knallade, de hållde ju på länge. Det var utifrån Borås, de flesta.
Och de sålde?
De hade tyger för det mesta och lite sånt där, och färdigsytt med lite kläder.
Det fanns väl sådana som kom tillbaka?
Ja, och de hade sina vissa distrikt. Ibland var det långa tider det inte kom. Då styrslade de nog med något annat. Det var ju så mycket väv.